Men när du då hör om Agnes keramiska pepparkaksfigurer som står på samma hylla året om, vad känner du då, Edvard?
Jag tycker om hon inte orkar ta fram dem och bort dem, då skulle hon kunna göra som i kyrkorna brukar man, under katolska kyrkor brukar man ha tyg över krucifixen veckorna före långfredagen för att sen kunna ta bort den, om man ska mer tydligt se liksom Kristi lidande då. Så hon skulle ju kunna ha en liten tyglapp över som hon tar bort till jul. Det skulle vara tillräckligt. Mm.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Vilken härlig julbjällra. Välkommen Agnes.
Tack ska du ha.
Och såklart du som lyssnar. I detta grötheta julspecialavsnitt har vi faktiskt en till viktig ingrediens att presentera. Så här lät den när han var med oss i P4s kvällspasset för att samla in frågor. Det här skinkan som åker in och ut i 3 veckor, då vill jag gärna svänga med till Agnes Wold. Låter det där hälsosamt?
Ja, men det åkte väl inte in och ut i 3 veckor, va, riktigt?
Jag tyckte det lät så.
Ja, men det tycker jag inte den brukar hålla för, va? 2 veckor kanske möjligtvis. Men du tar väl inte ut hela skinkan ut och in hela tiden, eller gör du det?
Nej, det är de viktigaste dagarna liksom, när man har gäster som den måste stå och vara vacker. Sen brukar vi börja skära upp efter julafton och juldagen och annan dag.
Just det, Sveriges kanske mest berömda kulturhistoriker och gastronom, självaste Edvard Blom. Varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Jag har ju bara intervjuat dig i radio några gånger, men vi som brukar lyssna på den här podden vet att Agnes har gått så långt att hon till och med har vågat bjuda hem dig på middag.
Ja, det stämmer.
Många, inklusive jag själv, skulle nog dra sig för att bjuda in en rikskänd matexpert på just middag. Men enligt uppgift klarade sig Agnes väldigt bra tack vare sin lokala fiskvagn, var det inte så?
Mm, det var väldigt gott kan jag säga. Vi blev väldigt fint trakterade.
Skönt att det gick bra att ni fortfarande är vänner, för när det är jul, då ska man vara snäll, det vet ni väl.
Mm.
I klippet nyss kunde vi höra er diskutera hur länge skinkan håller sig i kylen. Initialt lät det som att du var lite skeptisk till 3 veckor, Agnes, att den klarar av att åka in och ut ända till 20 knut, att det lät lite för länge.
Den brukar väl bli lite grönskimrande så där efter 2 veckor. Det är ju oftast bakterien Pseudomonas då, som har den här gröna fluorescensen. Den finns ute i vattendrag och på blad och sånt där, men den kan även växa då på allt möjligt som finns i kylskåpet.
Men jag minns att du, Edvard, sa något intressant som tyvärr inte kom med i klippet, att ditt kylskåp håller 2 grader.
Ja, just det. Och då håller jag ofta, jag kan inte svär just på skinka, men åtminstone mjölk och såna här saker håller ju väldigt, väldigt länge.
Visst är det lite kallare än kylskåp brukar vara? Det är väl 4-5 något sånt, eller?
Är det inte att det ska ligga mellan 2 och 8 eller sånt? Nu är jag
ingen kylskåpsexpert.
Nej, exakt. Så nu kan det komma arga mejl och så. Men det är ju sant, så att ju lägre det hålls, desto bättre. Men sen blir ju problemet att då kan det bli liksom så att mjölken börjar frysa där längst bak och sånt där. Så att det är nog svårt att hålla mindre än 2 grader, men det är ju väldigt smart förstås.
Men det här med grönt hade jag ingen aning om att det var en bakterie. Jag har väl alltid ätit skinka som är så här fluorescerande. Jag har inte haft en aning om. Jag brukar alltid säga, men det är så ska ju skinka se ut ungefär när barnen frågar. Men
glimrande.
Men det är alltså, då bör man kanske börja steka dem eller skölja dem. Eller
kan vara bra, kan vara bra. Jag tror inte man blir sjuk av lite sånt. Men det är ju Pseudomonas också som försämrar mjölken nu för tiden. Alltså, förr i tiden var det ju andra då. Det var bacillus och staphylococcus och så, som kom från djuret och omgivningen. Men de dödas ju nu, eller trycks ner i alla fall av pasteuriseringen. Sen kommer Pseudomonasen in i mejeriet från sån här vatten som droppar hit och dit. Det är en typisk vattenbakterie. Så att den surnar ju inte på samma sätt som den gjorde för 100 år sedan, utan den ruttnar mer. Det är gramnegativ som Pseudomonas.
Mm. Intressant.
Apropå kylskåp, får jag för mig att ditt kylskåp innehåller lite fler produkter än vanligt folk kyla brukar göra, Edvard. Vad gömmer det sig för spännande grejer i din kyl?
Oj, ja, dels finns det ju sånt man alltid har där, och då är det ju mycket kryddsåser som inte tål stå fram i värmen. Det mesta kan ju stå fram, men det finns vissa som måste stå där, och pepparrot och senaper och inlagda saker, mjölksyrade gurkor och smör finns alltid där, ansjovis finns alltid där. En flaska champagne ska man alltid ha på kylning, man vet aldrig om den kan komma behövas i nödsituation. Ja, naturligtvis grönsaker och sånt, och sen varierar rätt mycket efter vi råkar hemma, men det finns ju alltid någon form av fisk eller kött och rätt mycket sovel helt enkelt. Och så en låda med ost naturligtvis. Vi har faktiskt 2 kylskåp upp till, och en i källaren. Så vi har 3 kylskåp om jag ska vara ärlig. Just det. Men källarkylen är mer en företagskyl när man har företagskyl.
Det är ett mönster. måste för den här produkter. Om kriget kommer.
Ja, tre kylskåp.
Ja, just det.
Men hur gör man då om elen försvinner?
Man får ju låta bli att öppna det så mycket då, så håller det sig ett tag i alla fall.
Jag tror att vi har ett till julklipp med Edvard på lut här.
Sen när det kommer till julmaten så är jag ju väldigt road av gamla recept. Att det ska kännas väldigt klassiskt och traditionellt. Och också så att man har en såkaka på bordet och änglaöl och smörhögar. Alla de här sakerna som man hade i de gamla bondestugorna.
Såkaka, änglaöl, smörhög. Nu är jag visserligen vegan, men sån här grejer tror jag inte att så många allätare har på julbordet heller. Kan man få en snabb genomgång, Edvard? Såkaka, vad är det?
Det är alltså ett skådebröd och det har gjorts i olika delar av landet i olika väldigt vackra former. Det är mycket snirklar och kors och girlanger och sånt. Så det får man ha, titta på en förlaga på någon foto då och göra. Och det ligger framme på bordet och man fick ju aldrig ställa undan all mat. Om det kom någon gäst eller så skulle det alltid finnas mat och därför blev det även att man gärna hade symbolisk mat liggande. Och det fanns också den här tanken att ens förfäder kom ner och åt av maten nattetid när man sov. Och skådebröd har man ju egentligen haft i alla tider, det läser vi om i Gamla testamentet och så redan. Så det är en sorts prydnad och dessutom trodde man att den drog till sig julens magi när den låg där i 3 veckor. Och när man plogade upp den första liksom fåran på åken på våren, då grävde man ner såkakan där. Så det var en sån här magisk föreställning att då kom julens frodighet eller vad man ska säga och gjorde så att det skulle bli en bättre sådd. Så vi brukar gräva ner den på tomten faktiskt. Vårt lilla trädgårdsland på en kvadratmeter.
Hjälper det? Blir det bra grödor om man gräver ner såkakan?
Jordärtskockor verkar gilla den i alla fall.
Är det här någonting man kan hitta på det våldska julbordet, Agnes, såkaka?
Nej. Jag brukar ha knäckebröd och sådana här lite finare surdegsbröd från ett fint sånt bageri då. Så inte mitt vanliga gamla surdegsbröd som jag gör själv. Det får inte komma dit.
Vi bakar också naturligtvis för ätandet. Och sen har vi ett knäckebröd som kommer upp från Dalarna som innehåller bockhornsklöver. Och det tycker jag är vanvettigt gott ihop med både skinka och ost och till snaps och sådär. Det är en extra liten dimension.
IPA och lager och julöl är jag bekant med, men vad är änglaöl för någonting? Jag visste inte ens att änglar drack alkohol.
Nej, man kan ju studera anglologi vid vissa katolska universitet, så det är kanske där man får reda på sånt. Men änglaöl, det är också en sån här folktro. Den var inte lika vanlig. Om såkakan fanns överallt så var det vissa delar av landet man hade änglaöl. Och det är lite samma sak. En ölsejdel som står fram i 3 veckor med öl i. Och det är tanken då att änglarna kommer och dricker av den när man inte är i rum eller när man ligger och sover. Julfriden rådde ju från Thomasdagen och fram till 20:e dagen och under den tiden skulle ju liksom allting vara heligt på något vis och man ser det som en magisk och förandligad tid lite grann.
Men det var den där tomten, han fick bara käka lite gröt ute under huset sådär. Han fick inte komma in och...
Nej, tomten var då. Det var väl lite mer om kristna då. Ja. Fick vara inne och just det, tomten precis. Ställde man där ute.
Lite skillnad på...
Ja, det är alltid ansett att man inte får skämma bort Nisse heller.
Nej.
Det är väldigt viktigt att inte ge honom något klädesplagg. För då ansåg han sig för fin för att arbeta om han fick nya kläder. Då blev han, nej nu, det berättar man sedelärande historier om. Nu är Nisse för fin för att arbeta, tyckte han då. Och det här är lite roligt, för dels är det ju en så här otroligt dålig, naturligtvis parallell. Alltså det är väldigt tydligt att det handlar om att man inte ska ge de stackars anställda nya kläder eller skämma bort dem för mycket. Och så talar man om tomten, men det är naturligtvis en ganska hård syn även på att man inte skulle skämma bort de anställda. Men det är också lite roligt, för i Harry Potter har hon faktiskt tagit upp det här. Där är det ju husalverna, som om de får ett klädesplagg så blir de fria. Och det är uppenbart en parallell hon måste ha plockat från det här med tomtar och kläder.
Vi har hört om såkakan, änglaölet, sen var det smörhögen också. Och som du har förklarat tidigare är det här också någon form av skådegrej som bönderna förr i tiden ställer fram på bordet för att skryta med sitt välstånd. Ju större smörhög, ju mäktigare bonde. Är det korrekt uppfattat?
Det är alldeles korrekt. Men dessutom drog även den till sig av magin. Så det glömde jag säga, änglaölet sen hällde man oftast ut vid gårdsträdet. Men smöret åt man sen under året. Det hann ju bli lite härsket, men det kunde man äta som medicin hela året. Så när någon dräng blev sjuk eller så fick han en klick av julsmöret som då ansågs vara extra stärkande och nyttigt.
Här har vi ju då en utmärkt representant för den något mer moderna läkekonsten. Har julsmöret någon helande effekt som du ser, Agnes?
Nej, men det är klart att då när de inte fick så mycket fett så var det ju säkert väldigt bra att få i sig där. När de bara åt gröt och rovor och sådär, nu kanske jag bara är helt ohistorisk, men jag känns att det var brist på mjölk och kött och färsk fisk och smör och sånt där, var fett.
Absolut.
Och så det var nog väldigt bra.
År 1700 levde man ju till 90% av näringsintaget kom från spannmål. Då var det allra värst. Så det är klart man behövde de där. Osten var ju ett sätt att överleva vinter. Man drack ju aldrig mjölk på somrarna då. De mjölkade inte på vintern utan man gjorde smör och ost för att kunna klara vintern.
Mm. Jag blir lite nyfiken här, Edvard. Jag förstår ju att du har barn och familj och sådär.
Ja, 3 stycken.
Hur 17 orkar man tänka på såkaka, ängleöl och smörhög förutom köttbullar, prinskorvar och sånt där som barnen vill ha? Och det är så stressigt med jul. Hur orkar du?
Ja, det är en bra fråga. För jag har ju dessutom ett dignande julbord. Det är ju så många rätter som liksom hör dit av kulturella skäl som jag inte kan vara utan. För man vill ha den här provkartan på allt man har ätit historiskt inom den svenska husmanskosten. Så, nej, men det blir alltid lite för stressigt innan. Man får försöka ändå koppla av. För det är ju en hel del julbord och julfester med föreningar och sånt där. Och glögg och släkt, pepparkaksbak och sådär. Och då får man försöka att då i stunden uppleva en mysig adventsstämning. Och sen får man se resten av tiden lite grann som att det faktiskt är en rätt tuff förberedelsetid, precis som i gamla tider. Och sen när julfriden infaller då har jag ju 3 veckor ledigt från julafton till Knut. Och då gör jag ingenting mer än att äta och dricka och träffa vänner och ha det mysigt liksom.
I alla tider har julbordet varit en trevlig tradition. Men det hotas av nymodigheter som panna cotta, alger, halloumi och chorizo. För vart år kommer det någon dum men förgänglig sensation. Och jag ryser åt tanken att tacos och ärtskott ska fritt få rumla runt med dopp i grytan.
Så här börjar Nu lagar vi julen med artisten Edvard Blom. Och det brukar ju bli stor skandal när sommarpratare stoppar in sina egna låtar i spellistan. Men i det här fallet har redaktionen valt helt utan din vetskap, så ingen skugga faller över dig. Om man går på texten här så vill du varken se halloumi eller ärtskott på julbordet. Men sill är fortfarande okej.
Ja, sillen vandrade in, alltså om vi talar kryddsill, inlagd kryddsill då, vandrade in från smörgåsbordet till julbordet kanske någon gång på 1930-talet eller så där omkring. Så det börjar ju ändå bli snart 100 år den har funnits där, så den accepterar jag som julmat numera. Men historiskt var ju socker och kryddor väldigt dyrt, så det var ju ingenting som en stackars bonde på 1700-talet eller medeltiden hade tillgång till.
Men den är godkänd, den är Edvard Blom-certifierad på julbordet nu.
Den är absolut godkänd. Man kan ju säga att sillen idag har kommit att markera att vi har en svensk traditionell högtid. Då är det sill till allting. Och egentligen är det smör, bröd, ost, öl och snapsen då, relativt gammal också, som egentligen markerar att det är en gammal historisk måltid. Sillen har liksom kommit dit för det skulle vara lite tråkigt att bara äta smör, bröd och ost. Sillen blir ju väldigt god ihop med det där, och sen har potatisen kommit ännu lite senare. Så det är helt godkänd.
Jag är väldigt glad att den har fått okej-stämpel, för nästa fråga handlar om just sill. Hej Agnes och Christer, ja, Edvard får vi lägga till här också. Min morfar envisas med att vid jul servera oss överbliven sill, det vill säga öppnade burkar från i midsomras och vice versa. Han hävdar bestämt att det är fullt med ättika i, så det är fullt ätbart trots den långa tid som passerat. På burkarna står det att öppnad förpackning bör konsumeras inom 2 veckor. Jag är annars inte särskilt petig med bäst före-datum och är noga med att äta upp allt som köps hem så länge som det fortfarande smakar och luktar bra. Dock känner jag instinktivt att någon typ av gräns måste ha överskridits som sillsigillet brutits 6 månader tidigare. Jag menar, skillnaden på 2 och 26 veckor är ju ganska magstark. Eller är det just magstark man blir av att trotsa sådana riktlinjer som min morfar har? Han lever ju än, trots allt. Med härskna hälsningar, Carl. Och här lämnar vi över till Agnes. I en burk öppnad midsommarsill ätbar kring jul.
Jag blir lite ställd av det här, för att jag är likadan. Jag hyser någon skräck för just den här öppnad sill då. Och när jag tänker efter här så har ju förmodligen morfar den rätt. I alla fall ur bakteriesynpunkt. Och då tänker jag, varför jag har den här skräcken. Alltså jag har ju aldrig varit med om att en sill får den här rutten ruttna, ja, men som köttfärs och så vidare. De ruttnar ju och smakar pyton och man mår även illa. Och ost möglar ju, men en gammal sill möglar ju inte. Och den får ju absolut inte den här gröna hinnan på sig. Så här, för det är ju mycket salt i och det är ättika som har dragit ner pH-värdet. Och kanske socker också då. Och, ja, jag vet inte om det är några extra konserveringsmedel i de här burkarna. Så att egentligen borde den vara ganska ofarlig bakteriesynpunkt. Och då tänker jag att kanske det är så att man har, i alla fall jag har projicerat den här skräcken för dåliga konserver med den här botulism, Clostridium botulinum, en bakterie då som finns i tarmflora och jord och sånt där. Och den är anaerob så den tål inte syre. Och på den tiden man själv konserverade, om man inte gjorde det här riktigt ordentligt så kunde man få in den här, men man fick inte dö på den. Och så kunde den växa här i den här syrefria miljön och bilda sitt gift som ju ger förlamning och död under fasansfulla omständigheter. Men alltså det är ju när du är i en burk som det här är farligt. Så när den här är öppnad och kommer syre så kan inte den där växa då. Så att vad som är då, det är ju naturligtvis att det är en hel del fett i såna här finsill, den här matjes. Och den ska ju vara fet den här man lägger in. Och fett härsknar ju liksom efter några månader. Så då får man lite härsken smak. Men ja, jag blev lite förbluffad här.
Vad säger du, Edvard? Är en burk öppnad midsommarsill ätbar kring jul?
Den håller ju absolut mer än 2 veckor, det vet jag när man talar med restaurangfolk och sånt där. De bara skrattar åt att det står en så kort tid, för det är ju en konserveringsmetod, precis som Agnes har berättat. Men ja, ett halvår senare, då smakar det nog lite härsket. Det skulle jag också. Jag kanske kan hålla den en månad eller två, men inte längre än så.
Så här skriver Livsmedelsverket. Agnes brukar bli väldigt förtjust när jag refererar Livsmedelsverket. Så länge sill i klar lag förvaras i kylskåp kan hållbarhetstiden vara flera månader. Men det här gäller inte sill i krämig sås, typ senapssill, eftersom den innehåller mejeriprodukter. Sån sill brukar kunna ätas i 2-3 veckor efter öppnandet om den förvaras rätt i kylskåp. För sill gäller i övrigt samma som för övrig mat. Förvara rätt och titta, lukta och smaka innan du bestämmer dig för att äta. Apropå sill så finns det ett väldigt trevligt veganskt alternativ som brukar kallas svill. Det är shiitake-svamp eller tofu eller aubergine som läggs in med samma typ av lag som vanlig sill. Har ni testat det någon gång?
Ja.
Det var ett kort svar, Edvard. Kan man få ett lite mer uttömmande omdöme?
Nej, men det är väl en rolig, det är ju den här speglingsköket då, när man försöker göra sånt som ser ut och lite grann smakar lite liknande som det kött eller sovelköket då. Och det tycker jag är bra att de gör, för det är mycket roligare om veganerna äter sånt som ser ut som gammal svensk mat än om de äter helt andra rätter på julbordet. Sen blir det ju inte samma sak som sill, men jag tycker att aubergine är jättegott, så det blir ju gott. Och det blir samma konsistens, men det blir naturligtvis inte det här feta och det blir inte det köttiga, det blir det ju inte.
Adolf Fredriks musikklasser påminner oss om att det finns fler frågor om sill. Hej, jag lyssnar med stort intresse på alla kloka saker som sägs i ert program och funderar lite över den störtflod av recept som strömmar över oss från sociala medier. Ibland är recepten mer hälsosamma, inom citationstecken, med exempelvis mindre socker i inläggningar, fräscha örtkryddor i oljor och så vidare. Med ett förflutet inom storhushållsbranschen vet jag att vissa av dessa så kallade recept kan vara rent av farliga. Snälla, kan inte ni med ert fina pedagogiska sätt förklara varför det inte är lämpligt att ändra recept, till exempel när man lägger in sill, med vänliga hälsningar. Annette, är det botulismen Annette orar sig för här?
Nej, det tror jag inte, utan det är skillnad. Om man köper en sån här färdig insaltad sill, sen så gör man själv lite lag och hit och dit. Då är ju den redan konserverad, så att det kan ju kvitta. Men om man tar till exempel gravad strömming och gravad lax och så, då är ju den rå. Och sen så är det ju sockret och saltet då som drar ut vattnet, minskar vattenhalten i laxen. Så att bakterier behöver ju vatten för att överleva. Så att där måste man ju ha de här koncentrationerna. Annars blir det inget bra. Eller hur, Edvard?
Ja, jag lät en gång en god vän när jag skulle göra en kokbok som var professor i livsmedelsteknik på Lunds universitet. Han och hans forskargrupp, de utredde faktiskt det här om sill. För jag hade träffat en sillproducent på Klädesholmen som inte ens vågade, han som gjorde sill professionellt, vågade ändra i något av sin farfars recept. Utan allting skulle vara precis likadant för att de inte visste vad som hände. Men det som händer är att det är kombinationen salt och ättika som tydligen är otroligt effektiv som konservering. Medan sockret är en smaksättare. Det är klart att socker också är ett konserveringsämne, men det behövs inte. Utan man kan göra helt sockerfri sill eller ha sötningsmedel om man vill det. Om vi talar vanlig sill, alltså man utgår från saltsillfiléer, man vattnar ur dem så att lite av saltet försvinner men mycket är kvar, och gör en lag på ättika. Det behöver heller inte vara så här superättikstarkt som till exempel tyska Bismarcksillar som är utan socker. Men ändå, det måste vara ättika och det måste vara salt. Saltmängden styrs ju av konsistensen. Är den för salt blir den ju hård, och för lite salt blir det sladdrigt. Så den vill man ju ha precis när konsistensen är bra. Om det smakar gott av ättika och det är tillräckligt bra konsistens på saltet, då är det inget att vara rädd för.
Sen är det ju såklart viktigt att komma ihåg att alla är inte Edvard Blom vad det gäller inläggningar och sådär. Och Livsmedelsverket, de rekommenderar inte att man ändrar recept, för att det kan bli lite knasigt om man inte har fullständig koll på vad man gör.
Nej, man kan ju följa ett sockerfritt recept som finns i en kokbok eller så. Där det är säkert, det är klart. Jag kan lägga ut mitt recept till exempel, som är tryckt och godkänt av universitetet.
Men jag måste ju inskjuta här att det här gäller ju den här sillen som redan är, där du har dödat bakterierna med ättika och salt och så vidare. Men sen har vi den andra varianten där man har en mer färsk strömming eller sill.
Gravad
då.
Strömming.
Ja, precis. Där man lägger in den där. Och det är ju där det är känsligt, för att då ska du som sagt dra ut vattnet och hålla vattenhalten låg genom den här socker och salt som ger sådana här osmos då.
Fast det är oftast inget socker idag. Gravad strömming brukar man ju bara låta ligga i ättika och salt, och sen har man en sån här krämig sås man lägger till. Men den håller ju bara ett par dagar.
Exakt. Sådana. Jag tänker på gravlaxen nu då, framförallt. För
den, ja, då är det
där ska du ju ha socker och salt. Då,
i om man bara salt så är det rimmad lax istället.
Exakt. Men det är i alla fall, där är konsumtionen. Koncentrationerna är ganska viktiga, tror jag.
Här hörde vi en dammsugare göra sitt bästa för att försöka överrösta Jingle Bell Rock. Apropå det tunga städ- och fixoket som många känner på sina axlar inför julhelgen, så har vi fått ett mejl från en lyssnare som verkar väldigt lättad efter att ha lyssnat på dig i tidigare avsnitt, Agnes. Det står så här: tack för härliga program som får mig att skratta. Jag är själv fostrad av min pedantiska mor precis på det sätt som du ofta brukar prata om, Agnes, att ett rent hem är väldigt viktigt. Jag är född på 40-talet och kan nu se klart på all förspild kvinnomöda och nattliga storstädningar inför jul. Är så nöjd med att mina döttrar och söner i kommande generationer slipper tvånget efter att ha lyssnat på dig. Varma hälsningar, Susanne. Och då undrar jag, kan vi få en kort repetition av Agnes Wolds städ- och pyntrutiner inför jul så att alla hänger med?
Ja, de är ju icke-existerande kan jag säga. Men sen är det ju bra med julen, för att det är oftast mörkt så att man ser ju inte. Det är
skräpet.
Nej, exakt. Alltså, något mer meningslöst än att dammsuga just inför jul, det kan jag inte tänka mig. För aldrig ser du ju mindre vad som ligger i hörnen än när du har ett bord där du har en massa tända ljus och det fladdrar och sånt där. Så att det kan man ju helt skippa.
Det här är väldigt intressant, för jag har en känsla av att du, Edvard, och din fru, att ni kör på ganska hårt med städ och pynt strax innan jul. Hur brukar det vara där?
Ja, städning, alltså vi städar en gång i veckan, och det är verkligen inte för vi är ordentliga, för vi är otroligt slarviga. Och städa betyder då bara att vi röjer golven, för att det kommer en städfirma och dammsuger varje vecka. Och det skulle räcka med varannan, men det är för att det blir så mycket grejer på golvet, som när vi gjorde det varannan så var det helt övermäktigt att få bort det på en kväll. Så golven är alltid snygga. I övrigt är det jättestökigt hemma hos oss, men till jul försöker vi få undan det värsta. Men pynt är väldigt viktigt, det brinner jag för. Och vi har 5 flyttkartonger på vinden med julpynt. Och dessutom 2 med adventspynt.
5 flyttkartonger?
Ja, och allt det där ska ju upp på kvällen före julafton. För adventspyntet är ju naturligtvis redan uppe. Men ingen tomte före relativt sent den 23. När barnen var riktigt små skulle de ju ha somnat först. Så de skulle få se den här magiska förvandlingen. Somna i ett kaos och vakna med allting glittrande och pyntat och girlanger och gran. Och nu vill barnen vara med och ställa upp själv. Så nu börjar vi sent på kvällen, men innan de lägger sig och börjar med lite pynt, och sen gör jag och äldsta sonen färdigt det mesta innan vi går och lägger oss.
5 flyttkartonger pynt alltså. Agnes, hur många flyttkartonger har du med pynt?
Jag hade ju en sån här gammal, men den har nog kommit bort, alltså från mina föräldrars julgransprydnad och sånt där. Jag hade en sån här tomtefin i tovad ull, och sen så fick vi ju mal och jag rensade och höll på där. Och sen hittade den här jävla tomten som satt uppe på någon garderob och full med mal, så den dog där. Sen har jag 3 eller 4 såna här jättevackra pepparkaksfigurer då i lera, och de står på sån här boasering eller fri, vad heter det när det är liksom en panel, heter det, bröstpanel va? Och där är en liten hylla då, men det har blivit så att de står faktiskt där hela året. Så de åker inte ut och in, så att det är nog ingenting faktiskt som åker ut och in. Ibland hittar man då en adventsstake. Det är inte varje år som den kommer fram, för det kräver ju att den ligger på något bra ställe. Vi har inte så trots att även min man var arkivarie, så har vi inte sånt bra system för allting.
Men det jag kan sluta mig till av de här 2 små rapporterna är att man kan antingen pynta max och man kan antingen pynta minimum, och det blir jul ändå.
Ja, alltså jag tycker ju, det vore ju hemskt om man inte fick någon mat och även öl och snaps och sådär. Men pynt tycker jag, det är väldigt sekundärt.
Jag tycker något pynt, alltså en gran eller en julblomma eller en julstake, någonting behövs av rent funktionella grunder. För det är ju för att markera att nu råder det jul. Det är ju därför man har det här med att man pyntar till påsk och barnkalas har sitt pynt, oktoberfest sitt och midsommar lövar man och till jul sätter man upp. Det behöver inte alls vara den här mängden. Historiskt satte man upp en granruska utanför gården när julfriden inleddes, och så hade man halm på golvet liksom, och då kanske satte upp någon bonad eller något, och det funkade ju också. Men någon form av markering att det råder ett undantagstillstånd och pågår någonting annat än den vanliga tiden. Det är etnologiskt, så tycker jag att det är viktigt med de små markeringarna.
Men när du då hör om Agnes keramiska pepparkaksfigurer som står på samma hylla året om, vad känner du då, Edvard?
Jag tycker om hon inte orkar ta fram dem och bort dem, då skulle hon kunna göra som i kyrkorna brukar man, under katolska kyrkor brukar man ha tyg över krucifixen veckorna före långfredagen för att sen kunna ta bort den, och man ska mer tydligt se liksom Kristi lidande då. Så hon skulle ju kunna ha en liten tyglapp över som hon tar bort till jul. Det skulle vara tillräckligt.
Mm. I'll consider it.
Ja, jag förstår att det är väldigt betungande. Jag kanske får ringa på mig varje år den 23 på kvällen.
Nu ska du rycka
så.
Däremot håller jag med dig fast om det här med gran. Nu har vi inte haft gran på några år och tycker om gran, men det är ju ett helvete att bli av med den, för att jag är ju alltid lite slö av med. Och så köper jag ofta ganska fina granar som står sig, och sen så har man missat den där tillfället när det var någon kollektiv granbortsforsling i bostadsrättsföreningen. Så står man där med en gran, och ett år så höll vi på och smög runt där och slutade med att vi klippte av alla grenar, så stod en sån här granstång ett år för balkongen innan, och så liksom säger jag, nej, jag står inte ut med detta. Men det är trevligt med gran annars, men som sagt. Men jag håller med dig där, att när jag var liten så klädde man granen tidigt på juldagsmorgonen, och man köpte väl granen dagen innan skulle jag tro, jag minns inte riktigt. Eller. Men jag, i början då, när vi skulle ha gran, när vi hade barn då, innan hade man ingen gran, så gick jag ut och köpte den där på juldagsmorgonen, och det fanns ju inga granar kvar, det var ju, alla hade ju köpt den för 2 veckor sedan, och så hade de pyntat den och så. Det håller jag helt med om, att det där ska man göra precis då på julaftonsmorgonen till exempel.
Ja, det är ju då julen börjar, men hela julen har ju för många tidigare lagts. Att den börjar en månad för tidigt och sen slänger de ut pyntet till nyår redan. Så det är lite tråkigt, för att julen ska ju egentligen vara när det är som mörkast och kallast och tråkigast. Och det är ju där kring midvintern den har legat i alla årtusenden, och nu så blir det liksom lite fusk på allting. Det tråkigaste är ju inte egentligen att man tjuvstartar, utan man därför också slutar för tidigt. Det blir jättehemskt då, de här veckorna i januari när man inte har någon jul längre och bara går omkring.
Helt meningslös tillvaro.
Ja, oxveckor har de ju börjat kalla det. Det låter gammalt, men det är tydligen en ny benämning, i alla fall för dem. Det var snarare på hösten begreppet har förekommit tidigare. Julklappar, julklappar.
Thomas Blank och Göteborgs symfonietta leder oss här mot ett av julens mer laddade områden, själva klapparna. Jag vet ju att du brukar vara ganska restriktiv, Agnes. Hur ser du på julklappar till vuxna?
Jag tycker inte det är kul med julklappar överhuvudtaget. För att det är som gjort för att folk ska bli avundsjuka och besvikna och ledsna och sådär. Eftersom alla får samtidigt och då kan jämföra med varandra. Och mitt stora problem är ju att jag har alldeles för mycket grejer. Så jag skulle ju hellre ha en jul där alla kom och tog en grej hemifrån mig. En grej var och sådär.
Vår producent Hanna räcker upp handen nu. Hon vill komma hem och hämta saker hos dig.
Ja, ja.
De här keramikpepparkaksfigurerna ligger löst till.
Ska de stacka? Bara få vara framme 2 veckor då. Nej, så jag tycker inte det är så trevligt. Nu förstås, barn måste ju få julklappar eftersom annars skulle de ju bli helt utanför. Så barnbarnen får julklappar då, men inte någon.
Hur brukar ni göra med klappar, Edvard?
Jag älskar ju julklappar, jag tycker det är fantastiskt.
Det är ont till mig.
Jag följer ju gamla etikettböcker och så där det heter att alla närvarande måste också få en klapp. Liksom alla ska ge varandra och det tycker jag. Men det är tråkigt att folk liksom påsar upp det för mycket. Jag tycker det är underbart själva ritualen att skänka varandra klappar. Och vi rimmar ju alla klappar och lackar. Så vi håller på i flera timmar och läser rim. Men det viktigaste är ju inte vad som är i. Man kan till vuxna kan ge någon stearinljus eller något som går att förbruka eller en ost eller en flaska Madeira eller liksom, det behöver ju inte vara någon elektronik eller konstiga grejer eller sånt som bara fyller upp, utan mer bryr sig om hur paketet ser ut utanpå än hur det ser ut inuti, kan jag tycka, och se det som en härlig ritual och inte som en nu ska jag ha massa saker, för då kan jag förstå att den här avundsjukan uppkommer. Och särskilt i större släkter när vissa överdriver och köper jättedyra saker till sina barn och så blir andra familjer köper mer måttligt. Så sånt där kan bli konflikter, men det kan ju också vara oerhört mysigt med att dela ut klappar.
Jag blev väldigt glad när du sa det här om paketrimmandet. Det är det jag själv gillar absolut bäst med jul och julklappar. Kom att tänka på ett mycket dåligt rim jag skrev till min gamla gymnasiekärlek en gång. Detta är ingen trosbyxa. Här får du en prima. Kan ni gissa vad det var hon fick?
Nyxa?
Ja, en brandyxa. Det tog slut mellan oss strax därefter.
Hon högg av förhållandet.
Det har kommit många frågor apropå klappar. Så här skriver Inger. Hej, jag har en fråga som jag gärna vill ha svar på. Jag fick ett pussel med 3000 bitar i julklapp förra året och började pussla. Jag blev som besatt, helt avkopplad från allt och kunde hålla på långt in på kvällen. Jag som annars är så kvällstrött. Där fick mig att fundera, varför kan jag inte se en film som börjar 21 eller läsa en bok utan att somna, även om jag tycker att det är jättespännande? Men jag kan ägna mig åt ett pussel utan att bli det minsta trött. Hur hänger det ihop? Hälsar Inger. Finns det någon vetenskaplig förklaring till det här, Agnes?
Ja, det här var ju en extremt intressant fråga. Det är det roligaste med det här programmet. Man får så här julnötter eller så här gåtor. Och det är ju ganska komplext förstås. Och det finns olika begrepp här då som vakenhet, wakefulness, att man är pigg, alertness och att man är uppmärksam, vigilance och så här. Och allt det här är ju viktigt förstås för att vi inte ska gå under. Och motsatsen är ju då sömn. Och då styrs då vakenhet och sömn. Det är hela hjärnan som så att säga ska vara vaken eller sova. Av 2 system, dels har man då ett histaminsystem, alltså man har då där histamin är så kallad transmittersubstans, så att man har ju nerver som en nervcell som har långa, långa utskott och där går nervimpulsen elektriskt i membranet och så kommer den fram till slutet och då frisätts den transmittersubstans som går över till nästa nervcells utskott och exciterar den så att den blir elektriskt laddad och skickar en signal. Och då histamin styr ett sånt här vakenhetssystem då. Och det är ju intressant när man tänker på att antihistaminer fungerar ju som sömnmedel då. Det är många av de här lite mildare. Och det andra är ett som styrs av hypokretin eller orexin. Och den ger också vakenhet. Och det är ju känt därför att den här sjukdomen narkolepsi, den består ju av att de celler som producerar orexin då dör. Förmodligen av en attack från immunsystemet, en autoimmun reaktion då. Så att de här histaminsystemet och orexinsystemet är de som håller oss vakna då. Och då måste det vara någonting som så att säga ser till oss att varför ska jag vara vaken? Ja, det värsta första är naturligtvis om det är någonting farligt som händer. Det är klart att då, om man tror att man har sett någon skräckfilm på tv och så får man för sig att någon smyger omkring ute i trädgården och sånt där, då kan man ju absolut inte sova, då är man ju jättevaken. Men pusslet...
Det kan ju inte vara farligt.
Nej, precis.
Och det är ju så otroligt tråkigt att pussla, tycker jag.
Ja, så då har jag funderat, vad är det som är så otroligt effektivt med pusslande jämfört med det som vi alla vet är bäst för att somna, det är att lyssna på två personer som pratar, till exempel en podd då. Till exempel den här då, det är många som somnar till den här. Så det är väldigt lugnande att få den att koppla av, för då känner man att nej, men jag behöver inte sitta och oroa mig här, utan det är andra människor som håller koll och sånt där. Men jämfört med att läsa en bok eller se en vanlig program på tv så somnar man ju väldigt lätt, tycker jag. Boken måste man ju i och för sig hålla i, men det är inte tillräckligt engagerande för att det ska aktivera hjärnan. Men det här pusslandet då, det är ju väldigt intressant, därför att känna igen former och så, det sker ju framförallt i höger hjärnhalva, den är ju expert på det. Så att det här att sitta och känna igen en pusselbit och att den ska passa i ett hål, det måste vara något av det mest aktiverande man kan tänka sig för höger hjärnhalva. Och sen så ska man lägga in pusselbiten, och är man högerhänt då så är det ju vänster hjärnhalva då som aktiveras för att röra höger hand. Så det här gissar jag då, att den här pusslandet är så enormt bra för att aktivera både höger och vänster hjärnhalva. Så att hjärnan inser att här gäller, nu ska jag inte sova, jag har jättemycket att göra. Och så håller man sig vaken då. Så det var ju väldigt, väldigt intressant.
Vad tycker du själv om att lägga pussel, Agnes? Är det något du sysslar med?
Nej, jag tycker det är ganska tråkigt. Alltså när jag var liten så firade vi nyår med mina kusiner och min moster och så utanför Stockholm. Och där var ju varje år ett jättestort pussel som köptes in för det här, och så skulle det läggas klart innan klockan 12.
Jaha.
Ja. Och det var ju väldigt kul, för då var det en social grej. Man gick och, herregud, är det någon som kan hitta den här biten av ett mål med lite blå himmel? Och så det var ju en social, jätterolig grej, tyckte jag då. Jag var ju minst alla kusiner, var mycket äldre än jag då, så jag beundrade dem hänsynslöst och ville hänga där med dem.
Och alla höll sig vakna, såklart.
Absolut.
Vad tycker du, Edvard? Är du en pusselman?
Ja, inte, jag ska inte säga att jag ofta lägger pussel, men sen jag fick barn så har jag ju gjort det med regelbundenhet. Och det har någon fascination det där, just att man är så otroligt upptagen av det. Det är ju egentligen på ett sätt totalt slöst på tid, det är ju inget meningsfullt arbete. Men man blir väldigt i stunden otroligt närvarande i en enda sak utan att kunna tänka på någonting annat. Och det kan jag tycka är lite fascinerande. Det finns någonting tillfredsställande med det.
Mm. Och till vår lyssnare Inger är det väl bara att säga att fortsätt pussla, det här verkar vara toppen för dig.
Ja, jag tycker inte man behöver säga till henne, hon får göra vad hon vill och hon verkar tycka det är skitkul. I alla fall är jag sån här, om folk säger till mig det här ska du göra, då blir det inte lika kul.
Nej, men då tar jag tillbaka då, gör som du vill Inger, kul att höra av dig, god jul. Feliz Navidad. José Feliciano önskar oss alla en Merry Christmas, och det gör han såklart helt rätt i. Samma till dig, José. Här kommer nästa fråga från Simo. Hej på er i studion. Jag behöver snabbt tips från tre kloka. Och ja, jag pratar om er. Agnes, Edvard och Christer. Vilken oslagbar trio förresten. Det var fint. Mm. Snart är det jul och jag är ganska kräsen av mig, men det verkar inte spela någon roll hur mycket jag hintar om vad jag önskar mig till min flickvän i förväg, för hon köper enligt mig alltid ganska dåliga julklappar. Ska jag säga vad jag tycker? Inom parentes, hon är ganska känslig. Sen en fråga till dig, Edvard. Min svärfar är kock och älskar således mat. Vad köper jag till honom så att han blir riktigt nöjd? Bästa hälsningar från Simo. Ja, ska han säga vad han tycker om flickvännens dåliga julklappar? Om vi börjar med Agnes.
Mm, ja, men det kommer ju detta med, som jag tycker att det är inte bara glädje med julklappar, utan det är ångest och det är att man får fel grej, man ger fel grej och så. Och då bjuder ju hyckleriet att nej, man får inte säga det här då. Jag har lite svårt för det när man ska låtsas och sådär. Men det får han nog försöka.
Du tycker ändå att han ska låtsas?
Ja, det tror jag, eftersom han sa att hon var känslig och så köper hon jättedåliga. Det är ingen bra kombination.
Vad tänker du, Edvard?
Ja, då får jag sätta på mig etikettboksförfattarhatten här. Och det är ju en jättesvår sak det här med gåvor. Det är ju otroligt avancerat och har ju varit i årtusenden i alla högkulturer egentligen oerhört viktigt där man skänker gåvor. Och så frågan skulle jag säga, varför skänker hon fel saker? Är det att hon är ointresserad och bara köper någonting snabbt för att hon egentligen struntar i julklappar? Eller är det för att hon inte förstår vad han vill ha? Eller är det att hon tror att hon hittar de här perfekta klapparna till honom men inte lyckas? Är det att hon tror att hon hittar perfekta klappar och inte lyckas, då är det ju svårast, för då kan man ju verkligen inte ändra det. Och när han väl får saken, ja, då måste han ju låtsas att han blir glad och tacksam. Och man ska inte bara låtsas, man ska till och med självsuggestion försöka uppskatta och vilja använda allting man har fått i present. Men före, när det gått ändå en 8-9 månader efter jul, då kan man ju börja antyda att ja, när det har ju fått så många fina plastmaskar till samlingen. Men nu tycker jag, nu har jag 25 stycken på en hylla. Nu känns det som samlingen är full. Och det vore egentligen praktiskt med mer, kanske någonting, sportartiklar eller sånt man har mer praktisk nytta av. Eller lite sådana, men att man inte fördömer dem tidigare, säger att det var fel på dem. Man kan ju till och med faktiskt börja skriva önskelistor, men det förstör ju allting om man vet exakt vad man ska få och själv bestämmer. Då kan man ju gå och köpa det själv. Så han måste nog tagga ner lite grann och acceptera att han får saker han kanske inte tycker det är jätteroligt. Men han kanske också ska försöka lite få henne att lära känna honom bättre och förstå vad det han uppskattar och blir glad av.
Tycker jag var ett väldigt komplett svar egentligen. Vad känner du, Agnes, när du lyssnar på etiketthats Edvard?
Jag håller ju med. Jag tror att det handlar om dålig fantasi. Jag tror inte det är något hon kan göra något åt, utan det tycker jag man har noterat genom jular. Jag är ändå 69 år. Att vissa människor kan inte komma på något bra. För att, och det är ju väldigt plågsamt. Och de köper fel hela tiden och så. Och nu kanske inte gör så mycket, för alla får så fruktansvärt mycket grejer då. Men det är ju alltid minst en tredje som inte är bra. Det är det jag också tycker är så tråkigt med det här, just när man ska ge grejer vid ett visst tidpunkt. För då blir man ju väldigt paralyserad i sin tanke. Men om man kan få ge någonting i november, för man råkar hitta någon bra bok som någon säkert skulle gilla, det är mycket roligare då. För då är det mycket större sannolikhet att det blir bra än när man sitter där och herregud, och sen så har vi onkelfester som också måste ha en julklapp, och herregud, han har ju allting, och så stressar man runt där. Det är bäddat för att det inte blir så bra.
Sen var det ju den här specifika frågan riktad till dig också, Edvard. Vad köper man bäst i julklapp till en svärfar som är kock?
Ja, alltså jag skulle kanske i första hand säga att är han kock så är han ju själv expert på mattillbehör och mat och sånt. Så man, det är ju inte självklart att man ska ge en målare, penslar och en kock matgrejer.
Liksom, utan snarare en radiopratare, en mikrofon.
Ja, Gunilla har sagt det ofta att folk tror liksom, när hon var utrikeskorre, hon fick alltid böcker och sådana saker hon höll på med. Men de var ju aldrig på rätt nivå, för hon jobbade ju professionellt med det där. Så det blev ju liksom för grundläggande när folk försökte ge henne inom hennes eget fack. Så egentligen kanske man ska tänka i andra banor och ge någonting som inte har med mat att göra. Om man ändå prompt, om lyssnaren verkligen säger att nej, det måste vara mat, då skulle jag i alla fall undvika mattillbehör. Du kan inte hitta rätt kniv till en kock liksom, eller rätt kastrull, det är helt omöjligt. Men kanske ändå en fin flaska vin eller en delikatess som en riktigt bra ost eller anklever eller kaviar. Då får man kolla bara om han inte själv har, för ofta har de ju någon kompis som säljer rysk kaviar till halva priset eller något. Liksom, de har ju väldigt mycket kanaler, kockar. Men om det är någonting han gillar och inte unnar sig särskilt ofta och inte verkar ha någon kompis som kan köpa in billigt, så skulle man kunna köpa en burkstör om eller något i den stilen. En anklever eller en jättebra ost eller en flaska. En fin flaska om man dricker alkohol, så kan jag tycka till julen hör ju ihop med sådana här fina starkviner som man väldigt sällan annars dricker numera. Så en riktigt bra madeira kan jag, eller portvin, det tror jag att kocken skulle kunna bli glad över.
I ett tidigare julavsnitt minns jag att jag frågade dig, Agnes, vad du tycker är det viktigaste på julbordet när det kommer till sånt som är sött och gött. Kan lyssna på en snutt här. Men om det gäller godis och sötsaker, finns något du inte kan vara utan på julbordet då?
Nej, jag gör ju den här risalamatta. Det är ju ganska jobbigt. Man ska göra först den här risgrönsgröten, och det är ju som alla vet ett helsike, för den riskerar ju alltid att bränna vid och sånt där. Så den ska man ju börja med väldigt god tid innan, typ ett dygn innan, så man får i all den här mjölken som ska kokas in där.
Intressant att du så snabbt gled in på gröt och risalamatta och svårigheten att inte bränna gröten. Har du något tips att komma med angående grötkokning, Edvard?
Ja, ett sånt där husmorsknep är faktiskt att man kokar vatten i kastrullen före man börjar göra gröten. Det är någonting som händer med ytan, kanske helt enkelt att den blir renare än den är annars. Jag vet faktiskt inte, men det händer någonting med ytan som gör att det inte lika lätt fastnar sen när man gör gröt. Och man behöver inte ha mycket vatten, man kan ha ett par deciliter, koka det en liten stund och hälla bort och sen börjar man med gröten. Det är nog det enda knep jag kan säga, förutom naturligtvis långsamt, att man inte ska ha hög värme, men man blir ju lite otålig, så det är väl det ofta folk gör felet, att man ska stå där och röra och det ska gå långsamt och det är tidskrävande. Men då kan man ju lyssna på en podd under tiden och så blir det inte lika tråkigt liksom.
Vi har faktiskt fått in en del ganska handfasta lyssnartips också. Så här skriver Gunnel: Agnes nämnde att hon tycker att det kan vara lite besvärligt att koka risgrynsgröten, så därför vill jag ge er ett förträffligt recept på den godaste varianten. Jag kokar alltid på juldagen när vi äter den med skinkmacka till. Det som blir över gör vi ris alla malt av. Här kommer receptet. Koka upp 1 liter mjölk, häll i drygt 1 deciliter risgryn. Rör tills mjölken kokar upp igen. Lägg på tättslutande lock och låt småkoka sjuda på svag värme cirka 1 timme eller något mer. Kan variera beroende på kastrull. Mot slutet av koktiden, när man ändå kollar om den börjar bli färdig, då kan man passa på att röra lite. Smaka av med lite salt. Gröten enligt ovanstående recept blir väldigt god och sköter sig i stort sett själv när den väl har börjat småkoka. Inget slabb med att först koka i vatten och sen med grädde eller pytsa på med mjölk. Borde dessutom funka med någon växtbaserad mjölkdryck om Christer också skulle bli sugen. Med vänlig hälsning, Gunnel Engström. Det här låter väl inte så dumt?
Det är säkert, men varför står det då? För jag är ju slav under vår kokbok som jag anser är närmast vetenskaplig, den här Anna-Britt Angsäter som hade sitt provkök och hon var ju fantastisk. Och då står det ju det här att man ska först koka upp med lite vatten och en smörklick, kanske saltet också, där kommer jag ihåg. Och sen så ska det torka in så att säga, och sen så ska man hälla på mjölk. Och då gör jag det i liksom omgångar då, så jag kör mjölken då i mikron så att den är nästan kokande när jag häller på den, så att den åtminstone är nära kokpunkten, och så väntar man tills den har kokat upp och så rör man sig. Men jag fick ett annat tips förra året, och det var ju att det tyckte jag var genialt. När man har kokat upp det här så ställer man den i ugnen. Alltså jag har ju rostfria kastruller med rostfria lock, och då ställer man bara ugnen, och då kan den ju stå där. Då kan den ju inte koka över liksom. Och det var faktiskt väldigt bra.
Vad tänker du om detta, Edvard, när du hör Gunnel och Agnes?
Alla metoder är bra, men det här att pytsa i lite mjölk hela tiden låter ju som en väldigt jobbig variant jämfört med om det går att göra varianter där man bara har på det allt och låter det koka. Så småkoka med all mjölk från början tror jag är en enklare väg att gå, det tror jag.
Men du har också kört småpytsandet, eller hur?
Ja, jag gör lite olika. Jag brukar inte ha recept för risgrynsgröt. Utan då häller jag ju på lite mjölk och sen, ja, det kokar in lite. Det är kanske inte avsiktligt, det är för att jag inte riktigt vet hur mycket mjölk det ska vara eftersom jag inte orkar gå och slå upp det. Och så häller jag på lite mer om den verkar bli torr.
Men grundregeln är att det ska alltid vara otroligt mycket mjölk, tycker jag då. Och så ska det vara, för att det tar ju väldigt lång tid innan den där absorberas. Så att om man kan hålla på liksom nästan en dag med den där risgrynsgröten, så är det ju en fördel. Fast man vill ju inte liksom röra i den, det är ju det som är grejen. Men ja.
Gunilla gör ju äggost alltid till jul. Det är osockrad variant vi har till sillen. Det är otroligt gott och vackert på julbordet dessutom. Men det är ju sånt där. Då måste hon alltid stå i flera timmar och röra. Och missar man att röra så bränner sig. För då är det ju en jättemycket mjölk. Det är väl en, vad kan det vara? Är det en 10 liter eller något för att få ihop en sån där som hon ska hålla på och sköta. Så det, och alla år utom ett har det funkat, men ett år brände det sig, och då luktade det bränd mjölk under hela julen. Det var tråkigt verkligen. Det var rätt obehagligt.
Här hörde vi antingen gröt som kokar väldigt häftigt eller lyckan som bubblar inom vissa av oss kring jul. Lite beroende på vad man lyssnar efter. Apropå julglädje har vi fått en fråga som jag i all sin enkelhet tycker passar ganska bra här. När är ni som allra gladast på julen, undrar Christian, som också vill passa på att önska en riktigt god jul. Samma till dig, Christian. Då får vi gå varvet runt här. Edvard, när är du allra gladast under jul?
Jag tror faktiskt det är när man börjar öppna julklapparna. Då har man ätit den här rejäla, långa jullunchen och sen ställs allting in. Och sen kan man lägga det bakom sig och så sätter man sig ner där kring den vackra granen. Och det är lite små konfekt i små burkar. Jag har mina sockerfria choklader och det är någonting litet i glaset och clementiner och alla paketen. Och så börjar man läsa de första rimmen. Jag vet inte om det är att jag fortfarande är så barnslig att jag blir helt tagen om att få paket. Det är ju lite larvigt för en vuxen människa. Men det är nog delvis det. Men sen är det väl också det här att det sitter liksom associerat från alla ens barndoms jular. Så hela den här barnsliga glädjen man hade då kommer liksom tillbaka när man ser det där. Det är som en madeleinekaka liksom, eftersom det är samma ritual varje år. Så när jag sitter där, precis när man börjar de första klapparna, då är det som allra bäst. Men hela julen är bra. Sen naturligtvis i midnattsmässan också, när själva det egentliga julfirandet då som kristen när man firar kyrkliga delen också, är ju fantastiskt när man sjunger julsalmerna och alla är lyckliga.
Det låter som att du är som klippt och skuren för julen, Edvard.
Ja, det är.
Hur är det med dig, Agnes? Vilket är julens gladaste ögonblick enligt dig?
Ja, det är när den är över då. Så det är på juldagen som man vaknar och sen så har man all den här underbara maten. Den har man ätit en gång, men då är det lite stressigt för då ska det ju följas av julklappsutdelning och då tänker man att det här kommer ju gå åt skogen och det kommer bli fel och sådär. Jag rimmar ju också alltid, men då har jag inte hunnit göra det. Och så ska jag stressa med det medan jag håller på med maten där och så. Ja. Men sen då är allt det där över och så samtidigt har man ju då lagat en massa mat då. Och man kan bara ta ut och in det här och det är underbart. Och man kan göra olika rätter. Jag brukar göra grönkålsoppa med förlorade ägg och sånt här utav skinkspadet. Och man kan äta skinksmörgåsar med knäckebröd och senap och skinka och sånt. Det är liksom underbart. Och folk kommer uppdrällande då i olika omgångar. Och det finns massor, liksom, alla kan äta precis vad de vill och det tycker jag är jättetrevligt.
Så den korta varianten här, Edvard är glad nästan hela julen men mest när han får paket och får gå på midnattsmässa, och du, Agnes, är som allra gladast när det är över och man får äta lite gott och slappna av.
Och slipper paketen.
Ja, men det var alls utmärkt. Jag hoppas att både ni och alla som lyssnar får massvis med glada julögonblick. Och skulle det av någon anledning inte bli så kul i jul, har vi ett helt nytt år att se fram emot. Och apropå det kan jag avslöja en rolig grej, att du, Edvard, kommer att vara med oss i vår nyårsspecial också.
Ja, det kommer jag få vara.
Det är vi jätteglada för, eller hur, Agnes?
Det blir jättekul.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så har skådesmör troligtvis ingen läkande effekt, förutom att det kanske då var nyttigt att få i sig lite härsket smör om man inte åt så mycket förr i tiden.
Ja, A och D-vitaminer.
Ja. Sill i klar lag står sig bättre än sill i krämig sås, men att spara den öppnade midsommarsillen till jul, det får ske på egen risk. Hemma hos Edvard Blom verkar jultraditionerna väga tyngre än hemma hos Agnes Wold. Är det korrekt uppfattat?
Det tror jag.
Ja, tror jag också.
Pussel tycks ha en uppiggande effekt på vissa.
Jag tror på alla faktiskt, om man tycker det är kul.
Vill man ha tips om julgröten är det nog enklast att spola tillbaka lite i det här avsnittet. Är det någonting viktigt ni tycker att jag har missat?
Saftsåsen har vi inte kommit in på faktiskt.
Mm.
Man får ju inte göra misstaget att man gör saft och sen så häller i potatismjöl och sådär. Utan den ska vara dubbelt så stark som en normal saft. Och står det inte det receptet så är det fel. Det finns ju inget värre än sån här blaskig saftsås. Det är ju förfärligt. Jag kommer ihåg när man fick det i skolan och sånt där, alltså Ris eller Malta, så var den saftsås som var som saft fast lite tjockare då. Och det är ju värdelöst. Och jag personligen gör ju då, blandar hallonsaft och svartvinbärs saft då, koncentrerad, och så hälften den mängd vatten som det är för att göra vanlig saft och sen så potatismjöl och sådär, och det är otroligt gott.
Edvard, vill du lägga till någonting om saftsås eller tycker du att det där var komplett?
Jag tycker det var oerhört komplett. Jag kan bara säga att körsbärssaft är också ett trevligt alternativ.
Agnes och Edvard, stort tack för att ni kom hit.
Tack ska du ha.
Tack så hemskt mycket.
Och såklart till er som lyssnar. Vi får ju avsluta på något trevligt juligt sätt här med, tycker jag. Om jag börjar så fyller ni i slutklämmen, okej?
Okay? Ja.
Från oss alla till er alla. Ha en riktigt god jul!
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från Sveriges Radio. Du hittar alla våra poddar i Sveriges Radio Play. Podden klipptes av Simon Westerdahl, ljud Mikael Ekblom och Simon Westerdahl. Arkivsök Stefan Lysarides och producent, det var Hanna Andersson.